snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ödesmättad musik, ödesmättade toner inleder den här simpodden nummer 102, Hultén och Jansson. Så här i Halloween-tider så ska vi snacka om någonting som Jansson sätter ord på, nämligen att svensk simning är död inom 20 år. Har han rätt? Är det sant? Vad är det som händer egentligen? Ja, argumenten och snacket och allt runt detta, ja, det kommer ni höra i den här 102 simpodden Hultén och Jansson. Där vi också försnackar lite till SM. Vi tittar på slutspurten på World Cup och blickar fram mot kortbane-VM i simning som går i december. Väl mött till simpodden 102, Hultén och Jansson.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Fredag morgon i den vackra månaden oktober. Jansson, hur känns det nu i stugan uppe i ensligheten? Eller är det ensamheten? Eller vad heter det där stället du bor på?
Ornäsudden är namnet på, alltså adressen där jag bor i Filipstad. Det känns bra och det känns inte ensamt. Det känns naturnära och härligt.
Okay.
Däremot är jag ju lite bekymrad eftersom vi kommer att komma in på döden i programmet så småningom.
Ja, just det. Det här blir ett lite annorlunda simpodsprogram. Men mer om det om en liten stund. Först så ska vi snacka, ja det är ju SM och slutspurt i World Cup. Lite annars mått och gott. Och så fick vi höra att Sara Sjöström inte ska vara med på VM, kortbane-VM. Vad tycker du om det?
Ja, om vi börjar med VM då så, ja, alltså det går ju inte liksom att tycka något negativt om saker och ting när det är väl genomtänkt och det är en sån tanke bakom att nu är det dags att träna en period. VM nästa sommar blir väldigt viktigt. Hon har ju utmanare, alltså kartbilden har ju lite grann förändrats mot om vi går tillbaka från VM i Budapest för dryga ett år sedan. Så att väl avvägt, klokt beslut, för hon kommer att få kämpa för sina medaljer i Tokyo.
Mm. Då 2017 och i en period bakåt några år så har hon varit ganska överlägsen. Men nu finns det, som du säger, konkurrenter i form av den här unga japanskan Rikake Ikei och också amerikanskan Kelsey Dahlia, tidigare Worrell, som är väldigt duktiga. Och så naturligtvis de pånyttfödda australiensiska systrarna Campbell. Framförallt och Kate som efter en dipp i Rio har kommit tillbaka och simmar bra frisim igen. Så det blir tufft för henne.
Ja, det blir det. Och det är klart att det är väl inte annat att vänta när man... simningen är ju sån att det tillkommer ju hela tiden utmanare. Sen tycker jag det är lite grann intressant att vi ändå... pekade ut japanskan väldigt tidigt i hennes karriär när vi såg simningar som hon gjorde. Så att det är ett klokt beslut som sagt.
Mm. Okej, och så är hon inte med på SM heller eftersom hon fokuserar på World Cup och det kolliderar.
Ja, och det är ju inte heller någonting att säga om. Alltså det är klart att hon måste se om sitt hus och då tänker jag på den ekonomiska biten och hon har ju valt att gå in i världskuppen det här året också, så att det är också förståeligt. Sen kan man väl tycka att SM, och det har vi tyckt förut också, ligger helt fel här på hösten av många andra skäl också, så att man kan ju hoppas att hennes frånvaro gör att man får ytterligare incitament att lyfta upp funderingen kring om SM verkligen ska ligga i slutet av oktober eller början av november som det var tänkt i den här nya planen.
Att det ligger i slutet på oktober tycker jag är ganska mycket hål i huvudet. Det ger ju oss en kortbanesäsong som är osedvanligt kort, va? Och det är ju knappt att simmarna har kommit igång och träna efter långbanesäsongen.
Nej, det blir nästan så den är så kort så att den skulle passa in i den gamla 12,5 meters bassängen som vi hade i Filipstad. Mm. Den banan var kort. Mm. Nej, men det är ju inget bra. Alltså det här är någonstans så tycker jag man har gått bort sig lite i vilka olika faktorer man måste ha med sig in i ett helhetsprogram. Mm. Men det får vi ta vid en annat tillfälle. Det ska bli kul med SM.
Mm. Ja, Stockholm, Eriksdalsbadet. Vad är det som ska bli kul tycker du?
Nej, men det är ju ett generellt för mig att SM är ju en av höjdpunkterna. Sen kan jag ju då säga att om jag skulle välja mellan det som är på sommaren och det som är på vinterhalvåret så är det i sommarhalvåret som ju står ut ännu mer. Men ett SM då samlas ju i stort sett de allra flesta av våra bästa simmare. Det är något undantag, det är några simmare som är i USA som inte kan komma hem och så. Så det är ju en idrottsfest för oss som älskar simning. Så att det är ett generellt svar när du frågar vad det är som ska bli kul med SM. Sen har vi ju, jag menar, vi har ju ett framgångsrikt ungdoms-OS bakom oss med Sara Junevik, Robin Hansson till exempel. Och de ska ju bli spännande att se hur de tar sig an svenska mästerskapet. Med flera som är på gång. Så att jag ser fram emot det. Mm. Men du, vi kanske ska nämna förresten på tal om VM att det kan bli en liten trupp, va?
Till... Mm, det verkar bli väldigt liten. Det är nästan så de skulle kunna åka en personbil dit, känns det som.
Ja, kan åka Skoda. Ja. För att Sara Junevik och Robin som jag nämnde, i deras planering har man tidigt bestämt att VM är inte aktuellt på grund av att de simmar ungdoms-OS, om jag har förstått det rätt. Och sen är det bara för stunden tre stycken uttagna. Viktor Johansson, Erik Persson, Michelle Coleman. Och så läste jag att vår förbundskapten Ulrika Sandmark tror att det blir ungefär tre stycken till. Så att visst, en hyfsad personbil får de plats i.
Mm.
Men det blir en lång resa då. Det är nästan bättre att flyga.
Det kan vara det. Ja. Men det är ju, måste vara nästan den minsta truppen. Är det ekonomiskt betingat eller är det idrottsligt betingat?
Det har jag inte på fötter att uttala mig om. Men om man skulle gissa så skulle man säga som så här att en förbundskapten vill nog ofta ha väldigt många som kommer ut i hetluften och tvingas, tror jag, nästan alltid att ta ekonomiska hänsyn. Jag har för mig, vi var nio stycken på ett kortbane-EM som jag var ansvarig för i Turkiet en gång. Eller om det var året före, jag kommer inte ihåg. Men nio vet jag att vi har varit i alla fall.
Ja. VM, SM och World Cup. Vad har vi att säga om World Cup då? Nu har man lagt ett nytt program för 2019 där man ännu inte riktigt har spikat alla detaljerna, men vad vi vet så kommer det ligga tre tävlingar direkt efter långbane VM och kommer ligga borta i Asien. Och då kan man väl tänka sig att, ja, jag vet ju inte hur de resonerar, för just detaljerna och bassänglängderna kommer inte att fastslås förrän i samband med VM i december, så det vet vi ingenting om. Men det är fortfarande egentligen samma typ av tävling med tre dagars, den typen av arrangörer som vi har sett här under årens lopp. Och det är inte mycket som skiljer sig.
Man kan ju tycka att en sån global och stor idrott skulle skämmas att de inte har ett färdigt program för en världscupcirkus eller världscupserie. Hur ska simmare kunna planera? Hur kan man få det attraktivt om inte det tidigt kommer ut vad som gäller så att man kan lägga in det i en långtidsplan? Det är ju som du säger, de kommer att köra Asien, Tokyo, Beijing, Singapore direkt efter världsmästerskapen.
Mm.
Och sen är det ett Europablock med Eindhoven och Budapest.
Och sen så är det Kazan tillsammans med Doha på slutet. Ja. Finalen är Doha. Ja. Där det knappt kommer att vara någon deltagare, men de som måste komma dit för att få sina pengar överhuvudtaget. Ja. Och det känns
som om man försöker att göra blåkopior och lägga ner så lite jobb som möjligt och trycka in så mycket pengar som möjligt man kan i den här World Cupen. Men det finns ingen sportslig utveckling som jag ser det, och ingen tävlingsmässig utveckling i det. Nej, det känns väldigt, väldigt svagt.
Den lyfter inte, skulle man kunna säga. Eller den är på väg att drunkna, skulle man också kunna säga. Det kanske,
ja,
passar
hade
bättre.
Man försökt vara lite rolig så kan man ju lätt använda ordet drunkna i simsammanhang. Men det känns nästan lite löjligt att man bara gör små omsminkningar varje år. Det har ju sett likadant ut i de här omsminkningarna sedan tidigt 90-tal. Har det egentligen sett likadant ut, va? Att man har kört i sådana här kluster som har varit i Asien, Amerika och Europa. Nu är ju inte överhuvudtaget Amerika med på arrangörskapet, och de har ju varit rätt svaga. Men jag har svårt att förstå att man inte tar ett helhetsgrepp och sen sätter sig ner och funderar på hur vill vi egentligen ha det, och vad vill egentligen simvärlden ha?
Man skulle vilja vara en fluga med stora öron i styrelserummet när de utvärderar och konstaterar att bara en pytteliten del av världssimningen ställer upp i det här. Hur man tänker då att liksom att inte det ringer alarmklockor. För det är ju precis som du var inne på vid något tillfälle, vid vissa ställen som man lägger det på, så är det ju inte SM-klass ens.
Nej, det är så dåligt så det finns inte, och det är pinsamt. Det borde ju vara så att alla de duktiga är med. Men å andra sidan så sprider man ut det som man gör här nu och har den form på idrotten som vi har, som kräver mycket träning och där fokus ligger på några stora mästerskap, och mästerskapen finns varje år. Då kan man inte ha en sån här stor bred världscup. För jämför du med de idrotterna som lever på världskupper, det är ju då utförsåkningen.
Ja, och längdåkningen och skidskytte till exempel.
Ja, men om du tittar på längdåkningen så det liknar ju ganska mycket simningen rent träningsmässigt. Om vi säger som så, i volym och så. Mm. Och det är väldigt många som säger nej till världskuppen, bara deltar på någon.
Ja, det är ju en trend, det är riktigt. Det är en trend som nu har uppstått sedan ett par år tillbaka, och det startade ju med att man valde bort den här Tour de Ski-delen utav världskuppen, som ju är nästan ett tiotal tävlingar bara den. Mm. Och nu har det blivit en trend att man börjar analysera och börjar värdera VM så mycket högre, eller OS, än världskuppen. Det är riktigt som du säger.
Och då är det intressant att inte simningen kan dra några slutsatser från det här. För jag menar så här, en världscup, ja, med mycket fokus, ja. Och under en period när vi inte har mästerskapstävlingar, ja. Och då kanske det ska vara så att man ska simma 3-4 tävlingar under 14 dagars period där man samlar hela gänget, chartrar 2 jumbojet och far omkring med de här simmarna i Europa ena året, i Asien andra året, i Amerika tredje år, och så får en enorm fokus på simningen under ett par veckor och avgör allting. Och sen bort och så ut igen, och så bygger man upp media inför den här tävlingen. Mm. Och där det finns ordentligt med lokal media, där det och då också kan vara ordentliga tv-sändningar. Och jobba på det sättet istället för att jobba nu med lillfingern och någon snutt ute, ingen ordentlig resultatrapportering. Det är mycket som går på halvfjärs, alltså att man sköter inte resultatservicen.
Halvfjärs är alltså 75% i fart.
Ja, knappt det. Mm. Ungefär, men det är mer ett uttryck kanske än,
ja. Ja, jag tänkte inte på det danska halvfjärs.
Ja, yeah, det är snäga om.
Ja. Nej, men jag måste säga, Bosse, att jag har inte liksom grottat ner mig riktigt och försökt att läsa in mig på hur de... För det är klart att man borde veta hur tänker man i Sydamerika liksom kring årsplanering och säsong. Och hur tänker man i USA? Ja, det vet vi ju lite mer, och det är styrt kring skolsimningen bland annat. Och, för det är klart att innan man kan säkerställa att världen är med på det här, så måste man lite grann kanske ändå förstå incitamenten som är i de olika världsdelarna, och på en fyraårsperiod se när ligger Commonwealth Games, när ligger asiatiska mästerskapen etc. etc. för att kunna sy ett program. Sen lät det attraktivt det du beskrev, men det är inte säkert att det gör i Brasiliens simförbunds ögon till exempel.
Kanske inte.
Nej. Nej, det är ett stort, men det vi kan vara väldigt överens om, det är att den inte lyfter till de höjder den skulle kunna uppnå. Mm.
Ja, that's it.
That's it.
Det är vår första del av simpodden nummer 102. Vi kommer strax tillbaka med vår Halloween-special där vi ska gräva ner eller gräva upp, eller ja, vi får väl se vad det blir.
Eller dödförklara.
Dödförklara.
Ja, jag ska gå ner och lägga in ved, ja, förresten, men alltså, vi tar en paus.
Gör det. Ja. Vi är strax tillbaka och då har Jansson med ved i brasan både på det ena och det andra sättet. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
In i den andra delen av simpodden Hultén och Jansson nummer 102. Nu, Jansson, nu ska vi få ur oss allt det där som vi har funderat på. Du säger så här till mig, skriver till mig så här: svensk simning är död om 20 år. Och då tänker jag, går han i dödsångest, mannen där uppe i skogen? Eller är det för att det är Halloween? Eller vad har egentligen hänt? Thomas, nu måste du förklara det. Svensk simning död om 20 år.
Ja, det finns tecken som vi behöver ta på mycket, mycket större allvar än vad vi har gjort. Och när jag säger vi, då menar jag du och jag, alla klubbar, förbundsstyrelse, alla som bryr sig om att svensk simning ska fortsätta och vara den fina produkten är. Och då skulle jag vilja backa bandet lite grann och för den som då är en yngre lyssnare också förklara att det fanns några riktigt stora idrotter i Sverige publikt och deltagarmässigt. Det ena var backhoppning och det andra var skridskor när man åkte runt på en 400 meters oval. Och backar man bandet så var de här, för att ta ett exempel, det var svenska mästerskap i lilla Filipstad och på backhoppningstävlingen var det 18 000 betalande deltagare. Vi hade någon större tävling på skridskovalen också i lilla Filipstad som då kan symbolisera hur det såg ut på väldigt många andra ställen runt om i landet. Så var det 4-5 000 åskådare som då tittade på när det var skridskotävlingar här.
Jag ska säga att just vid den skridskovalen har jag varit och tittat på skridskotävlingar. På den tiden herra Jonisar, Höglin och Nilsson var igång.
Ja.
Och Ivar Nilsson. Ivar den ivrige. Det är långt tillbaka.
Jag vet inte om han har åkt på Skogsryd, för att han är lite äldre än de andra Jonny som du sa. Men det är Skogsryds idrottsplats som är jag tänker på. Mm. Så att då var det nog ingen, om man hade sagt så här, att de här två idrotterna, de i princip finns inte om 30-40 år. Det tog bara ungefär 15 år så var de i princip utdöda när det gäller antalet föreningar som engagerade sig, antalet aktiva och intresset att se på de här tävlingarna. Sen fick de lite hjälp. Skridskon fick hjälp av att Thomas Gustafsson hade valt den idrotten. En av våra mest fenomenala idrottsmän faktiskt, med tre OS-guld och ett OS-silver 84-88. Och sen Janne Boklöv i backhoppningen som förändrade den sporten rent kvalitetsmässigt och stilmässigt. Och då blev det lite grann ett litet uppsving i media och så, men det liksom tände inte till. Det blev några backhoppare ställen där man renoverade hopptorn och så vidare. Man spolade upp lite mer isar för att kunna åka skridskor på, men det tände inte till och de är i princip utdöda idag. Längdskidor skulle ha gått samma väg till mötes om de inte hade haft en stor uppbackning av SVT. Man ska inte underskatta att den satsning de har gjort. Så det är bakgrunden, att det kan ske väldigt, väldigt fort. Och vad är då incitamenten för min profetia? Eller fundering eller rädsla för var det kan ta vägen? Ja, det ena incitamentet är ju att simskolan som inkomstkälla stryps på allt för många ställen, alltså i allt för många, hos allt för många simklubbar, beroende på att det är kommunala aktörer och att det är privata aktörer som är inne och i den här delen också. Och den dagen vi inte har full kontroll och kan ta simskoledelen som både inkomstkälla och rekryteringsbas, kommer vi leva väldigt farligt. Så det är det ena incitamentet. Säger du emot mig på den punkten?
Ja, nej, alltså...
Inte profetian utan just simskolepunkten.
Nej, alltså när det gäller de privata aktörerna inne på simanläggningarna, så är det ju en väldigt intressant diskussion. Och för att jag vet inte om jag ska gå i riktigt i clinch med det.
Nej, jag tänkte bara det här att simskoledelen generellt, hur viktig den ändå är för vår simning. Det tror jag vi är överens.
Alltså det är ju den som är den närande delen av simidrotten. Så är det ju. Det finns ju närande och tärande del av simidrotten, och simskola och undervisningsbiten som står för 80% av intäkterna är ju väldigt viktig i sammanhanget. Och när den tas bort, då dör den andra delen.
Ja, på sikt gör den ju det. Sen nästa incitament då, det är att det är väldigt få utav klubbarna som äger simhallarna. Alltså är den som sitter i ledningen för hur simhallarna ska nyttjas. Och det är ju då andra aktörer som då har tagit över. En konsekvens är det som jag nämnde om simskolan till exempel. Men det är också en konsekvens när det gäller hur man kan planera och lägga upp träning. All annan verksamhet som kan vara en simhall, babysim etc. etc. Så att inte äga simhallen, inte ha kontroll över simskolan, det är två väldigt starka incitament för att vi ska ha varningsklockorna väldigt påslagna. Och tar man det då och går över till hallarna, alltså simhallarnas skick, så var det som så att det var ju en boom utav byggande för 50-60 år sedan. Eller 40-60 år sedan om jag gör det lite enkelt. Och då insåg ju simförbundet för ett 15-tal år sedan att de här kommer ju behöva renoveras. Så att man tog ett antal steg och grepp för att sätta fokus på det här mot kommunerna. Att det blir satsningar på att renovera simhallar och bygga simhallar. Och om inte jag kommer ihåg rätt, Bosse, var inte du med i någon sån anläggningsgrupp då för 10-15 år sedan? Du håll i den frågan. Jag ska fortsätta lite till. Vad som sen har skett då, när vi var på väg att få lite grepp på det här och det blev lite skrivet om att det är ett viktigt område och många kommuner vaknade och faktiskt ledde till att vi just nu har en positiv trend med att det öppnas lite nya simhallar. Eskilstuna för 2 år sedan, för att ta ett exempel. Vi har Västerås på gång, vi har Säffle med flera. Umeå fick en ny 50 etc.
Järfälla
inte precis, va? Men nu har opinionen svängt, därför att nu har andra starka spelare som då sitter på opinionsbildandet tagit grepp om att det ska byggas fotbollsplaner, innehallar, längdspår konstgjorda. Och det innebär att vi faktiskt har hamnat i bakvattnet. Det är inte överst nu när man tänker på idrottsutveckling att det ska renoveras och bygga simhallar, utan det är de andra idrotterna som har liksom tagit greppet. Och jag vet inte, vart sitter du kvar i den gruppen? Har ni gjort ett dåligt jobb eller hur är läget?
Ja, en bra fråga. Ja, alltså den här anläggningsgruppen, den skapades, om jag inte minns helt fel, under generalsekreteraren Jan Olssons tid i simförbundet.
Han var mycket framsynt i de här frågorna.
Ja, han gjorde ett jävla bra jobb med bland annat detta. Och då togs den här frågan på allvar. Dessutom var det ju så att det var en av de fem prioriterade områdena i simförbundets verksamhet. Det var just anläggningar. Och man insåg alltså att här är väldigt viktigt att vi ser till att hålla liv i dessa och utveckla hela programmet runt anläggningar. Men sen när Jan Olsson slutade, sen har det varit en nedmontering och både av intresse och aktiviteter när det gäller den här anläggningsgruppen. De som har styrt det här har nog inte varit så intresserade, och nu tillträdde ju en ny chef här på simförbundet för vad är det, 2 år sedan nu, och i fjol eller om det var tidigt i år så beslöt han att lägga ner den här gruppen helt enkelt. Och det betyder ju att det finns egentligen ingen bas för att jobba med anläggningarna mer än på kanslinivå nu. Jag tycker att det känns väldigt besvärligt. Vi är några stycken som har suttit i den gruppen som tycker att detta är inte bra. Och det är precis som du säger. Det är ju rätt så mycket politik också runt det hela, att marknadsföra och lyfta fram de här frågorna hela tiden. För det finns aktörer ute idag som snor åt sig väldigt mycket av verksamheten. Simförbundet var ju livrädda när Medley, den stora privata aktören, kom in på marknaden. Och det slaget gav man ju upp ganska tidigt att ta striden med dem så att säga. Man lierade sig istället. Och det är väl så att när man är ute på anläggningarna så, och tittar så... De här medlekonceptet är väldigt lyckat, sett ur medlis synpunkt. Sett ur simidrottens synvinkel är det inte alls lika lyckat. Och sen är det ju så att det är väl ett hårdare tryck också på anläggningar att skapa resultat idag än vad det var tidigare. Kommunerna har en annan inställning. Idrotten har fått försvinnande del från anläggningar, det är helt klart. Och sen är det ju så att det finns ett ämne som är väldigt intressant att diskutera runt detta. Det är ju vem ska driva simskolor. Jag menar, kommuner får på tafsen för att de driver gym. De får inte driva restaurangverksamheter och sånt. Men simskola kan de driva. Och naturligtvis är det så att det finns argument för att de ska kunna driva simskola också. Men jag vet till exempel i en kommun nära mig, där har man politiska beslut på att inte driva simskola på det sättet för att det finns de som är bättre skickade att göra det. Och det gör man inte det heller. Men i andra kommuner så låter man ju de privata aktörerna ta simskolorna för att de ska ha en bättre underlag för att tjäna pengar. Och i mångt och mycket så faller ju det här dåliga utrymmet för simklubbarna tillbaka på att att kommunerna gör så dåliga upphandlingar, har så dåligt underlag när de diskuterar de här privata aktörerna så de slänger ut idrotten helt enkelt. Ja, det här skulle vi kunna snacka om hur länge.
Men nu har vi i alla fall lyft 3 incitament för att Halloween lägger ett skimmer över våra axlar med, om inte ond bråd död, så snart kan det faktiskt bli som så att vi har stora problem. Det var 3 incitament. Jag går nu vidare på det fjärde. Mm. Vi är en barnidrott och den frågan tas inte på allvar. Jag har försökt att lyfta den när jag var i Danmark mot det danska simförbundet, och jag har lyft den här i Sverige. Och jag upplever inte att man tar den på allvar. Den finns inte med på dagordningen på varje styrelsemöte hos varken simförbundet eller ute i klubbarna. Inte ens i den klubb jag själv arbetar.
Berätta nu, när du säger så här.
Vad menar jag menar att...
Barnidrott, och vad menar du? Du måste ha en lösning.
Nej, lösning. Nja, lösningen. Nej, den får vi kanske gå in på för de enstaka grejerna. Ja. Nu skissar jag upp de här incitamenten för att simningen kan dö. Och då, för att förklara vad jag menar med barnidrott, det är att de flesta slutar vid två tillfällen. Efter årskurs 9 eller efter gymnasiet. Vi har konstgjord andning på det viset att vi... För att inte ett senior-SM ska se löjligt ut så har man lagt in ett junior-SM i det. För de flesta är under 20 år som tävlar. Trots att det finns många goda saker som har hänt. Och vi har haft ambassadörer för att fortsätta simma länge i form av Lasse Frölander och Therese Alshammar. Så har vi inte tagit den frågan på allvar. Så fortfarande slutar ändå de flesta. Och ett SM är väldigt få vuxna som deltar på. Det är det jag menar. Så det är en fara. Det var den fjärde incitamentet.
Vi fick ingen lösning.
Nej, men alltså lösningen, den i sig får vi ju ta en podd om. Vi har ju varit inne och pratat lite kring det. Hur vi skulle kunna komma åt det. Men nu är jag ju så het på att få ta de här incitamenten för vår rubrik.
Men jag ska grilla ja, okay. dig lite. För jag tycker du ska inte riktigt komma undan med det här. Va? För att och då är min fråga så här, du säger att vi tar det inte på allvar, vi diskuterar det inte, men i vilka forum skulle man diskutera detta menar
I
du?
Alla, alltså i alla forum som vi pratar svensk simutveckling, alltså allt ifrån när man planerar tävlingsprogram, alltså det är klart att juniorer och seniorer inte ska klumpas ihop, det är ju ett jättebra sätt att dölja problemet, utan man får tävla som junior och sen ska man tävla som senior. Det är ju det ena forumet. Det andra forumet är när vi diskuterar träning och utveckling. Där vi vet att man snarare är som bäst när man är 25 och över 25 år istället för när man är 16-17 år. Men vi har ju en progression i simningen som gör att de flesta planar ut utvecklingsmässigt i de åldrarna. Och då tröttnar man gärna. Man ska prata om det i forum där man tittar på hur de aktiva ska kunna lära sig och bära lite av sina egna kostnader. En del andra idrotter avsätter en vecka när de aktiva går ut och jagar sina sponsorer för att kunna åka på läger etc. etc. Så egentligen i alla forum, det som sker nu när det diskuteras det är att då lyfts det bara upp som ett problem och att det är enbart en fråga om pengar. Och det är det ju.
Men du, alltså,
man kan och individualiserad träning, att du faktiskt kan göra en hel del träning själv. Är du universitetsstuderande så finns det massor av simhallar som har tid mitt på dagen där du kan träna. Alltså man kan anpassa sig till att ha en mycket större individualisering. Alltså, när du löpar och går ut och springer när det passar, lite nu uttryckte jag mig slarvigt, men tankegången är att så länge vi behåller det här systemet att alla ska simma samtidigt och tyvärr på många ställen simmar samma saker som om de har samma specialitet. Det är inte bra för det här. Så att det finns många saker att ändra på för att vi inte ska vara en barnidrott.
Mm. Jag hör på det att jag får inte riktigt ut några lösningar. Jag skulle vilja säga, var finns de här forumen att diskutera? Du säger att de finns överallt. Men finns det kompetens någonstans att ta de här diskussionerna? Och alltså det här är ju, ska vi säga, om vi tittar på tävlingsprogram till exempel. Svensk tävlingsprogram. Planering och uppstyrning av detta. Var sker detta? Det är ju så att klubbarna, de lägger in förslag om när de vill ha sina simtävlingar. Men det sker ju ingen planering av hur tävlingarna ska ligga i tid. Där sker ingen fortlöpande diskussion om det här. Till exempel det vi har berört så väldigt mycket, kortbanesens placering. Var sker den diskussionen? Ska den ligga i slutet på augusti, mitten eller slutet på oktober? Slutet på augusti, det hade varit intressant.
Ja.
Men alltså, var finns de här diskussionerna? Är det Är det en person på simförbundet som sitter och trycker på en knapp och sorterar på ett Excel-ark? Klubbarna de hugger om och vill lägga in massor med tävlingar. Är det så att vi ska ha tävlingsfria månader?
Men nu är du nere på, nu är du nere på en annan nivå. Alltså det jag, när jag säger forum så menar jag ju att så länge inte frågan kommer upp som att det är ett problem, så länge inte man sitter på ett styrelsemöte i en förening och konstaterar att det här är ett viktigt problem, att vi har för få vuxna simmare, så länge inte simförbundet på sina styrelsemöten diskuterar det, så länge inte de olika regionerna på sina möten diskuterar det, så kommer det ju inte leda till det här du är inne på nu, att det kommer rätt personer portionerar ut hur vår till exempel simkalender ska se ut. Men den är ju bara en del i det här. Det är också hur vi genomför vår träning. Så att, alltså, jag tror vi menar lite samma sak, men vi angrep det lite på lite olika nivå för att du ska förstå vad jag menar med forum.
Det är ju rätt som du säger att vi har ju inte den här övergripande diskussionen. Den finns ju inte överhuvudtaget. Så är det bara. Det har ju inte konstaterats. Jag menar, sjukdomsinsikten är i princip noll. I princip noll.
Ja.
Ja. Det är den. Och då diskuteras det naturligtvis inte precis som du säger. Va? Och någonstans där skulle man ju vilja liksom trycka hål på den här ballongen så varet rinner ut och att vi får lite diskussion runt de här frågorna. Men får man diskutera då? Är folk intresserade av att diskutera? Är det fult att ta fighter och strida om det här? I Danmark som du kommer ifrån, där var det ju styrs allting uppifrån. Här där vi befinner oss styrs det överhuvudtaget?
Ja, det styrs ju av våra tränare och de är väldigt färgade av den situation de sitter i, vilka typer av simmare du har. Så det behöver ju in, på tal om kompetens som du nämnde, någon som tittar eller några som har en helikoptersyn på problemställningen. Men först måste man inse att man har ett problem.
Ja. Okej, men du ska få gå vidare här. Vi kan ju inte sitta här.
Nej, det här är ju ett ämne som vi kan ha separat i podden.
Men när våra lyssnare, de har väl jobb att sköta,
ja,
också?
Förhoppningsvis.
Ja.
Sen är det ju som så att det finns en organisation som heter Livräddningssällskapet. De är en tung aktör i media avseende sim. Kunnighet. Pratar man med väldigt mycket människor så kopplar de ihop simkunnighet med alltså Livräddningssällskapet. Och det är, tycker jag, är också en sån där parameter som ska in. Vi borde äga den frågan och det finns inget berättigande för till exempel Livräddningssällskapet. Det de gör kan inte någon, alltså det skulle lika gärna simsällskap eller simförbundet kunna göra. Den här statistiken de redovisar där det inte finns ett enda underlag till de här drunkningsfallen. Det blir liksom nästan löjligt hur det kopplas ihop med simkunnighet. För vi vet ingenting, inga bakomliggande faktorer. Ja, det är klart att vi vet att det inte är så smart att vara full och vara ute i vattnet. Men det behövs ju inte Livräddningssällskapet för att tala om. Det vet man ju ändå, va? Men vi äger inte den här viktiga frågan att det är vi som är specialister på det här. Det är vi som är jätteproffsen på det här. Så den är också ett tecken i skyn. Vårt tävlingsprogram har vi varit inne på, där vi kör slut på allt och alla. Vi nämnde i en annan podd att å ena sidan försöker alla att pumpa in så många starter som möjligt en helg, och skulle någon simmare inte komma med på mer än en distans, ja, då är inte simningen tillräckligt intressant för att åka iväg på tävlingen. Då har vi ju hamnat i ett jättemoment 22. Ja, men det är klart, om jag kommer med på 25 frisim ska väl det duga att åka och tävla på. Det tar ju trots allt 10, 15, 17 sekunder beroende på vilken ålder du är. Jag menar, ska du åka iväg och springa 60 meter så behöver du ju inte därmed anmäla dig på sjukamp eller stavhopp också. Vi negligerar vår egen idrott på något sätt, och vi ska försöka att minimera idrottens betydelse. Och det är inte bra. Så vårt tävlingsprogram är det femte incitamentet. Sen har vi det här strategiska beslutet som tog för 20 år sedan, som också är en faktor som jag tror vi kommer att få se förödande konsekvenser. Och det var ju att börja göra regionssammanslagningar. Att gå från då 25 distrikt till olika regioner. För man såg att det blev svårt att få ihop tillräckligt med simintresse i varje distrikt. Och då valde man att slå ihop. Istället för att attackera problemet, varför kan man inte i Värmland längre köra ett DM på 5 dagar med försök och final som man faktiskt kunde och som man kunde i en mängd distrikt runt omkring. Och då blev det ju lite bättre när man slog ihop, men man tappar ju bort. Det blir omöjligt för de här storregionerna att jobba ute på fältet tillräckligt mycket. Som man i alla fall gjorde på ett bra sätt med de som satt i Värmlands simförbunds styrelse. Sådana som en familj som heter Lidberg, en familj som heter Falkman. Som gjorde betydande insatser för Värmlands simning. Nu har ju någonstans simförbundet klok nog insett en fara i det här. Och då har man ju tillsatt pengar för att ha då... vad ska vi säga, hjälpa till med konsulter, man har någon för varje region. Och det är ju vackert så, det är ju duktiga människor som jag har haft förmånen att träffa i några sammanhang. Men storregionen är ju inte melodin, vill vi ha många simmare måste vi ha många butiker öppna, många föreningar, inte få och långt ifrån besluten. Så det är det sjätte incitamentet. Och det sista utav de 7 incitamenten jag har är då att jag fick lära mig att bara vi har framgångar så kommer vi synas i media. Jag var inte tillräckligt kunnig eller intresserad för att förstå vikten av det här med media när jag hade en central roll på simförbundet på 90-talet och vi hade Hasse Kronak som förbundskapten och han var ju helt rätt på och jag var helt fel ute vid den tiden. Han var helt rätt på att vi måste vara mycket, mycket mer offensiva mot media. Det har jag förstått nu och sen har det visat sig att det hjälper ju inte att vi har framgångar. Det hjälper ju inte att vi har en av Sveriges största idrottspersoner alla tider i form av Sara Sjöström. Ja visst, det skrivs mycket till Sara men även hon får stryk av pseudohändelser i idrotten i mediablocket. Och våra andra stora stjärnor syns ju inte överhuvudtaget. Sen finns det några ambassadörer för vår idrott i media. Det finns på Dagens Nyheter, det finns på SVT, sådana som verkligen älskar simning och slåss för vår sport. Va? Men i det stora hela så är vi ju en spottstyver i sammanhanget. Och jag skulle ju vilja veta hur många 100 artiklar skickar vi ut centralt till media på ett år? Hur många 100 artiklar skickar de olika klubbarna ut till den lokala pressen? Så det sjunde incitamentet för att vi kan vara döda om 20 år, det är att vi inte är tillräckligt attraktiva i media. Är du trött på mig nu, Bosse?
Jag bara funderar på liksom, hur stor grop ska vi gräva? Och finns det någonting att göra mot det här inträffade snarlika, eller det här kommande dödsfallet? Vad ska vi göra? Kan vi prestera en lösning och tankar runt detta? Är folk intresserade överhuvudtaget att ta diskussionen? Är man bara intresserad av det som är runt fötterna och så långt näsan räcker? Finns kompetensen att fånga upp den här diskussionen i svensk simning? Finns överhuvudtaget intresset att göra det?
Ja, men det kan ju vara som så här, Bosse, att de väldigt många tycker att vi är fel ute. Och då kan man ju inte kräva att de ska vara intresserade. Och då hjälper det ju inte om de har kompetens om inte frågan är viktig. Så att
tror du att vi får någon respons på det? När vi
ja,
är det grin eller säger det är två griniga gubbarna som sitter i
ja, och det är klart, gör man det då gör man det ju väldigt lätt för sig, för det är klart att så är det ju. Jag är ju allvarligt bekymrad var saker och ting tar vägen. Jag ser tecken som jag tror att om alla de tecknen fortsätter i samma riktning som de har gjort ett tag, då kommer det bli oerhört svårt för en simklubb i Sverige att verka och få tillräcklig ekonomi och kunna göra satsningar på att ha elitsimning. Och därmed kommer vi sakta att dö. Samma väg som backhoppning och skridsko gick. Så jag hoppas vi får respons.
Ja, vi får se. Ska vi snacka om mer i podden idag?
Nej, jag vet inte om vi har nästan inte utrymme för det, va? Det skulle vara att... det här med, alltså, man vill ju att det här vi är inne på skulle leda till förändring, men samtidigt vet vi hur svårt det är och hur tryggt det är att fortsätta i samma hjulspår. Och det gäller ju inte bara de andra, det gäller ju dig och mig också.
Ja, absolut. Ja. Det är mycket enklare att vi bara rullar på och inte bryr oss. Nej. Här kanske. Så,
men jag orkar inte liksom... Alltså jag tänker på de här frågorna varje dag.
Alltså jag... Du orkar inte säga skit.
Nej men alltså vi har ju världens finaste idrott på många sätt. Den är relativt sett oförstörd av doping även om det har förekommit. Den är relativt sett väldigt jämlik. Den är helt global. Det är alltså, vinner man ett OS-guld i simning, då är man oerhört stor som idrottsman. Den är inte korrupterad eller korrupt på klubbnivå vad gäller pengar och så vidare. Utan de flesta simmar för de älskar sporten. Alltså den är inte skadedrabbad. Alltså så att det blir massa invalider efter karriären är slut och så vidare. Den har alla incitament, män och kvinnor tillsammans. Alltså den är för fin för att inte tas på allvar och för att inte liksom segla åt rätt håll och med det stora skeppet.
Ja, spännande. Nästan som man blir tårögd när du håller det här brandtalet. Och då är frågan, är det det som sägs på slutet som vi ska jobba på eller ska vi gräva ner vår idrott? Ja, det är du som har svaret där ute i... världen, du som lyssnar på oss. Kom gärna med respons. Skriv till oss under simma@telia.com eller gör inlägg på Facebook-sidan simma.nus hemadress. Jansson, vi drar ett streck här nu.
Det gör vi. Och jag fortsätter och lägger in ved i brasan men så att det bara blir varmt i huset.
Det är bra. Ha det gott. Samma. Ha en trevlig helg. Och... Nu ska vi snacka simning.
Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.